Hej Kalle Kock, vet ni vad? Gå och prenumerera på podden, då slipper man reklamen.
Ja, den kommer annars nu.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå, hej! Jag vill berätta att vår podd även denna vecka är i betalt samarbete med Tre.
Och du vet, Måns, när man skaffar barn, då är de först söta och sen fortsätter de vara söta och sen så blir de tonåringar.
Mindre söta.
Man älskar dem såklart över allt annat ändå. Men du vet hur det är med tonåringar. De bråkar. De gillar inte att hjälpa till. Ibland nästan hatar de sina föräldrar. De är sura och irriterande. De vill inte veta av en. De vill hålla på med smink och sociala medier.
Ja, det här kan inte komma som en överraskning.
Absolut inte. Men igår så kom min tonårsdotter in till mig och sa så här: du, jag har ett tips till er podd. Jag har nämligen läst på lite om hur man stylar sig. Hur man så att säga showed off inom renässansmåleri.
Va?
Sen berättar hon om hur liksom vissa gula nyanser var väldigt svåra att återskapa på duk och att vissa gula pigment var extra dyra. Så om man målade citroner, då stylar man sig lite. Man liksom skröt.
Jag har minsann råd med gul färg.
Om det här är sant, det vet jag inte. Jag har inte hunnit kolla upp det. Men så kan det också vara att ha en tonårsdotter. Att de inte hatar den, utan att de också berättar lite om varför man gärna avbildade skurna citroner inom renässansmåleri.
Ja. Ibland är det inte riktigt som man tror.
Nej.
Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Och då ska det sägas att det här gäller rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Ta reda på mer hur Tre bygger ut sitt nät på tre.se.
Fråga Anders Mån.
Kära vänner, hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Hej Ankan.
Hej Måns Nilsson.
Hur är det?
Jo, men det är ganska bra. Jag har en liten grej. Just nu vill jag ge ett lite tips.
Ja.
Det är så fruktansvärt bra clementinsäsong.
Är det så att det finns bättre och sämre clementintider?
Alltså, sen vinter, vad man kan säga.
Ja.
Då kommer de här spanska liksom mörkröda clementinerna.
Ja.
Oerhört god. Tog med en till dig också. Som på vägen hem. Det är årets bästa clementiner.
Har jag berättat det i podden att när jag var i Japan så fick jag en present av en tant?
Nej.
Två clementiner.
Oj.
Och det var, men hon menade då att det här är de bästa clementinerna. Hon bar dem som den sista droppen vatten.
Då får ju den här clementinen något att konkurrera med.
Ja.
Ja, ja, ja.
Men det är ju värdelöst att äta saker när man ska prata podd.
En sak som har hänt mig.
Mm-hmm.
Jag är ute på turné som jag alltid tjatar om.
Jag längtar tills den där turnén är över.
Ja, då får du längta länge till. Jag ska hålla på i en evighet. Men jag fick via min agent ett samtal från en underbar man som hette Björn. Eller heter Björn. Han meddelade att han gärna ville ge mig en present. Björn hade kollat upp turnéplanen och märkte då att vi skulle köra bil mellan Örnsköldsvik och Sundsvall.
Just det.
Och han hade då räknat ut att vi kommer passera Härnösand.
Mm.
Alltså, snälla stanna till på Gulfmacken i Härnösand så ska ni få en present.
Jaha,
ja,
wow.
De var ju spända.
Hoppas det inte är något obehagligt present.
När vi väl kom till Gulfmacken mötte vi upp en stor, mycket, mycket skäggig och mycket, mycket glad man.
Kan det vara en förklädd björn? Det låter så på beskrivningen.
Och då fick vi alltså, både jag och Mattias som åker med mig, våra släktträd.
Ja!
Han hade gjort våra släktträd.
Vad fett.
Vad härliga människor det är, va?
Ja.
Aha. På mitt släktträd så framgår det då att min farmors mamma hette innan hon gifte sig Vulkan. I efternamn.
Vulkan.
Visst är det ett bättre artistnamn? Anders Vulkan.
Wow.
En Anders Johansson.
Detta är ju superspännande.
Ja.
I podden, i detta avsnitt, ska jag prata nästan hela podden om efternamn.
Oj, kommer du ta upp
vilken efternamn? Sammanträffande.
Ja, det här ska bli men så att det, jag suger på det någon vecka, sen skickar jag in papperna Anders Vulkan.
Men var du släkt med någon kändis då?
Nej. Men Mattias, tekniker Mattias, var sexmänning med Sofia Karlsson.
Vem är Sofia Karlsson?
Hon som sjunger folkvisor.
Jag vill se Dalarna från ovan. Jag vill se bergen.
Har det hänt dig något?
Jag var i Göteborg häromdagen och höll i en gala för arkitekter.
Ah, den här Kasper Salin-galan.
Ja, delade ut sådana priser.
Den får alltid mycket skit i den där galan.
Ja, alltså, folk är arga på arkitekter. Ja, många svenskar.
Det är så fyrkantiga hus.
Ja.
Ja. Och jag såg det huset som vann pris för bästa kontorshus i tidningen idag.
Det måste vara själva Kasper Salin-priset, ja, faktiskt.
Det var fyrkantigt.
Men väldigt fint, tycker jag.
Ja.
Jag skulle då dra lite skämt för de här arkitekterna. Jag var lite nervös. Jag tänkte, det kan vara en tough crowd. Ja, inte säkert de skrattar ut.
Nej, jag har ju levt i 15 år med en arkitekt.
Ja.
Hon är ju skrattig och så, men jag har ju träffat många kollegor. Det är inte det fnissigaste gänget.
Nej, och särskilt i grupp. Arkitekter i grupp.
Ja, det är
att de ska vara lite, sitta lite med armarna i kors var min fördom.
Ja,
men det gick så bra.
Svarta, tjocka glasögon, polo och kavaj.
Jag försökte då inför den här galan skriva skämt om arkitekter och arkitektur.
Jaha.
Supersvårt.
Får vi höra några exempel?
Supersvårt.
Nu?
Nej, det gick faktiskt så dåligt
att
jag kom att tänka på den där AI:n. Som heter ChatGPR.
Lät du den skriva dina skämt?
Jag öppnade sidan, ChatGPR,
knappade
in den här instruktionen. Skriv ett skämt om arkitektur.
Ja.
Genast började den spotta ur sig skämt.
Mm-hmm.
Tror du att de var bra, Anders?
Nej, jag har nämligen sett filmer där sådana AI har skrivit stand-up.
Ja.
Fruktansvärt dålig stämning.
Ja. ChatGPT är jätteimponerande på väldigt många sätt. Men här kommer skämten. Här kommer de bästa skämten om arkitekter.
Ja.
Varför gillar...
Vänta, jag riggar vi nu så vi har trumvirvel och allting här då. Okej, okay. då är vi klar. Mm.
Varför gillar arkitekter att jobba med betong? För att det är ett material som verkligen talar till dem. Den har så mycket karaktär. Det var det första skämtet.
Ja.
Här kommer det andra skämtet.
Jag förstod inte AIs första skämt.
Nej, andra skämtet.
Ja.
Varför var arkitekten alltid så trött? För att hen hade varit uppe hela natten och ritat en linje. Mm. Ja, den fnissade du till på i alla fall.
Ja, det tyckte jag var ganska roligt.
Här kommer tredje. Varför kan inte arkitekter vakna upp på hösten?
De har gått i idéverksamhet.
Mm. För att de drömmer om sommarhus hela året. Nej, så mycket är det skämtet som inte håller. För det första, kan arkitekter inte vakna upp på hösten? Och när jag går i det, är det på hösten och vaknar upp?
Ja.
Nej, det var inte så bra. Och så sista här då. Varför är det så svårt för arkitekten att få sitt hus att stå upprätt? Vad tror du, Anders?
Nej, är det någonting med att arkitektbordet är snett då, eller?
För att det var ett hus av korta plankor. Mm. Ja, ChatGPT är helt fantastiskt. Men när det gäller humor så har den en bit kvar.
Jag måste fråga, drog du de här skämten för arkitekterna?
Nej, jag fick faktiskt inte vara med.
Jaha.
Vi får ha kvar våra jobb ett tag till.
Ja, det var trevligt. Ja. Och då ska vi väl fortsätta med just det jobbet genom att svara på lyssnarfrågor.
Just det. Maskinerna är våra vänner. Utan dem är det paradis. Maskinerna är våra
vänner. Okej, Måns Nilsson, då kör vi igång. Hej Andy och Mondi. Jag har hört att orsaken till att saker med banansmak, till exempel banana skids, inte smakar som banan är för att när de framställde banansmak så gjorde de det baserat på en annan banan än den som odlas nu. Men att den banansorten försvann i den stora bananpesten för många, många år sedan.
I den stora bananpesten?
Stämmer detta? Smakade bananer banana skids på 50-talet? Med vänlig hälsning, Henrik. Okej, det ska handla om frukt. Det är alltid kul med frukt, Måns.
Banan är ju en frukt som många kan relatera till.
Ja, och vi hade ju banan uppe i den numera nedlagda programpunkten Skånska orter i amerikansk hiphop. Vi minns alla hur Youth Brigade sjöng om bananer en banan i sin låt I Hate My Life. Men bananen är också, och nu gissar jag, vår mest omsjungna frukt.
Ja.
Det skulle jag nog säga. Det finns många låtar om bananer.
Oh, yes! We have no bananas. We have no bananas.
Banana, dom och jiggle, jiggle, jiggle.
Banan kontakt är min tack, banan kontakt är din tack och din.
En banan i varje hand, klarar sig boman i varje land.
Bananer i pyjamas, de sätter allt i fart.
Tack banana till din manin kom.
Jättemånga låtar om bananer.
I thought she had bananas.
Om bananer hade mun.
Så det var det 40 bevis. Bananen är vår mest omsjungna frukt.
Ja, det är ju en älskad frukt.
Jag tror att den är älskad för att den är lite extra skojig.
Jo, jo.
Nåväl, frågan. Stämmer det, tror du, Måns, att banan inte smakar som banangodis för att det utvecklat banangodis är liksom baserat på en gammaldags banan?
Nej.
Ja, du kanske har följt banannyheterna den senaste tiden.
Mm.
Att den... att en svampsjukdom som heter Tropical Race ställer till enorma problem och mycket, mycket oro för hela världens bananodlare just nu faktiskt.
Jaså.
SVT Nyheter berättar, svampsjukdomen Tropical Race 4, TR4, är en variant av den så kallade Panamasjukan. Sjukdomen orsakas av en skadesvamp som angriper bananodlingarna. Och det här har då dykt upp då i Taiwan på 90-talet och sen har det slagit ut skördar i Sydostasien och i Australien. Under 2010-talet så nådde det Mellanöstern och Afrika och nu har det nått bananernas mecka Sydamerika. Det är inte bra det här. En Jonathan Yuen som är professor emeritus i växtpatologi vid SLU, han säger så här: om den har spridits mycket, ja då är det illa. Och när jag säger illa betyder det att vi i framtiden inte kommer få se bananer på det sätt vi är vana vid.
Vadå, de kommer vara runda och orangea eller?
I dagsläget finns inget fungerande botemedel mot TR4, säger han. Och risken är hög att bananerna vi nu är vana vid helt slås ut.
Oj, ja. Att inte det här har fått mer uppmärksamhet.
Bananerna ligger pyrt till.
Herregud.
Kan bananerna helt slås ut? Ja, men här har vi ändå en professor i bananer som säger det.
En bananprofessor?
Ja, det låter ju helt sjukt att alla bananodlingar ska slås ut.
Men då kanske
är det inte första gången, Måns.
Oj.
Det har hänt tidigare.
Är det den här bananpesten?
Ja! En tidigare variant kallad då Tropical Race 1 slog ut den då största banansorten, Gros Michel, på 50-talet.
Mm.
Det var den vi åt innan. Alla åt Gros Michel. Den slogs ut och då bytte man till sorten Cavendish som då var resistent mot det här.
Så alla bananer man käkar nu är Cavendish?
Ja. Känner du till detta, den stora bananpesten på 50-talet?
Nej, jag gjorde inte det.
Kan det vara nu då så, det där som lät så dumt, att den här bananen vi åt tidigare, att det var den man baserade banansmak på och därför smakar banangodis nu inte som bananer?
Nej.
Alltså det är inte helt sant att den är liksom helt utslagen, den här Gros Michel. Den är nästan utslagen, men man kan odla den på icke-infekterade områden. Och då hittar jag en vloggare, det säger man väl inte längre, va?
En videodagbokskreatör.
Eller en youtuber kanske?
Ja.
Jag vet inte. Det är alltså en ung man som åker världen runt och äter frukt.
Ja, vilket jävla yrke alltså. Vilket geni.
Och så berättar han det. Det finns flera hundra avsnitt av hans fruktprogram.
Va?
Weird Fruit Explorer. Och då hittar jag ett avsnitt när han är i Sydostasien och där hittar han just en Gros Michel.
Wow.
Alltså innan 50-talet bananen. Han äter den och då säger han:
This is better than a Cavendish. Definitely. It tastes very similar to a Cavendish though.
Den är bättre än den vanliga bananen Cavendish.
Ja.
Men den smakar ganska likt Cavendish.
Då borde ju inte vår brevskrivares teori stämma, eller hur?
Nej. För Cavendish smakar ju inte banana skids.
Nej, det är Grow Michel, eller Big Mike, som den också kallas. Mm-hmm. Den gamla bananen. Smakar bättre, tycker han, men likadant. Men jag googlar vidare och jag stöter på den här myten på många ställen, och på många ställen som verkar trovärdiga.
Ja, men då är det kanske inte en myt idag.
Nej, Science Friday, som jag kollar upp noga, är en mycket trovärdig sida. Har en flera tusen sidor lång artikel. Nej, men en väldigt lång artikel där man hävdar att det här stämmer till viss del.
Att Big Mac smakar som banana skids.
Att den innehåller på något sätt mer av isoamylacetat.
Just det.
Så att den liksom smakar mer godis. Mm. Men jag beslutar mig för att lita på en också alldeles för lång artikel från BBC Future. Först konstaterar man då att banansmak inte smakar som banan. Alltså konstgjord banan smakar liksom lite mer ensidigt och sött.
Mm, jag kommer ihåg från kemin på högstadiet, och tillverkade vi gurksmak.
Ja.
Då var det, hade vi några, lite kemikalier som vi blandade ihop, och så luktade det väldigt starkt gurka.
Det var då den månaden ni hade estrar i kemin.
Det måste det vara.
Sen fortsätter artikeln från BBC, och där uttalar sig en kemist i organisk syntetisk smaksättning, Derek Love. Det finns knappast eller ingen verifierbar källa som säger att konstgjord banan är baserad på Big Mike. Det låter väldigt, väldigt osannolikt. Banansmak då, det kan till nästan hela vägen efterliknas med hjälp av det här isoamylacetat, alltså bananester.
Mm.
Och det finns i banan, det är samma medel. Alltså det är inte så att man...
Det är samma molekyl.
Det är precis samma molekyl. Och det är en förening som är väldigt lätt att producera, och den är också väldigt användbar. För om man bara späder ut den, då smakar den inte banan.
Vad smakar den då?
Päron.
Okej, okay, om du säger det så får jag väl tro dig.
Ja.
Men det låter osannolikt att en utspädd banan smakar päron.
Alltså utspädd bananester smakar päron.
Ja, okay.
Allt detta enligt BBC Future.
Ja, då får man ju lita på detta.
Ja. Rob Gusman, en hawaiiansk bananodlare.
Mm-hmm.
Han odlar 35 olika sorters bananer.
Wow.
Han är intervjuad här. Och han har en teori till varifrån den här liksom bananförklarings-bananaskids-idén kommer.
Okej. Okay.
Gros Michel eller Big Mike är, citat, en av hans tre favoritbananer. Vilka är dina tre favoritbananer, Måns?
Det är Gros Michel eller då Big Mike.
Ja.
Det är... Nej, jag kommer inte ens ihåg vad var normala banan heter.
Nej, jag är det. Jag är Big Mike, Cavendish och matbanan.
Cavendish?
Ja, just det.
Och så tre, jag har bara två favoriter.
Han beskriver smaken av Big Mike så här. Det är nästan som en förstärkt Cavendish skulle smaka.
Ja, ja.
Men sötare, och jag på något sätt lite mer artificiell. Som hur bubbelgummi med druvsmak skiljer sig från riktig druva, förklarar han. När jag först smakade på den så tänkte jag på bananaromer.
Jaha.
Så även om inte banansmak kom från Big Mike, så kanske Big Mike smakar mer som banangodis, förstår du vad jag menar?
Den har en starkare smak.
Det här skulle kunna vara mytens rot.
Ja, ja.
Men det är ju sällan så att läsk eller godis eller annat smakar precis som den där verkliga frukten. Det var ju du inne på.
Ja, men det har man ju vant sig vid. Så man köper en körsbärsläsk, så smakar den inte exakt som körsbär. Och om det hade gjort det så hade man kanske inte tyckt att det var lika gott som den där konstgjorda körsbärsläsken.
Men det är ju lite konstigt där, för att själva kemin, alltså själva aromen, är ju ofta väldigt lik eller exakt lik den äkta varan som finns i frukten, så att säga.
Jo, men det är väl koncentrationerna också.
Anledningen till att de inte smakar likadant är oftast andra faktorer som mognad, ålder och smaker som produceras i samband med tillagning.
Alltså så att frukten har fler smakämnen än de som man väljer att liksom använda i det i godiset.
Precis. Ett undantag då, Måns. Vilket tror du det är?
Kanske just körsbär faktiskt.
Nej. Det finns en sak där naturen och kemin, det går inte att skilja dem åt.
Där godiset smakar precis som frukten.
Smaksättaren smakar precis som frukten. Man låter människor testa, de kan inte sälja vilken som är vilken.
En sekund. Äpple.
Vanilj. Alltså syntetisk vanilj och en torkad vaniljskeva smakar exakt likadant.
Så vanilj är alltså en frukt?
Ja, det får man väl säga. Vanilj, sån där torkade vaniljskidor. Som du köper i en glasburk på Ica.
Och det är en frukt alltså?
Ja, det får vi säga.
Men det är säkert precis som en banan, alltså en ört också.
Och ett bär.
Ja, nu kastar jag mig ut här.
Och en melon. Kanske en nöt också.
Nej.
Det var ju kort om bananer.
Hej Ankan och Måns. Människan har ju mjölktänder som ersätts av permanenta tänder efter ett tag.
Ja.
Man kan säga att mjölktänderna fungerar lite som ett prova-på-kit för tänder innan de riktiga installeras.
Nah.
Varför levereras inte människokroppen med en extra prova-på-uppsättning av andra saker också? Som sedan trillar av när en blivit äldre. Typ ett mjölkhuvud, mjölkarmar och mjölköron. Detta undrar alltså Ulrik.
Ja, men då skulle jag vilja säga så här. Tänder är ju en slitvara.
Ja.
Öronen är ju inte en slitvara.
Men inte öronen är slitvara?
Jo, men inte på samma sätt liksom. alltså man ska vara rädd om sina öron och sin känsla. Man ska vara rädd om allt på kroppen. Men alltså, dessutom så växer ju liksom munnen och håller på sätt så att... I och med att de är gjorda av emalj så kan de inte växa och öronen kan ju växa och följa med kroppen.
Just det.
Och det kan ju inte tänderna göra då. De kommer ut och stenhårda.
Just det.
Och hår är ju där har vi ett prova på hår. Man har ett fjunnet litet hår, det trillar av och byts ut hela tiden. Och det är lite samma grundbeståndsdel i hår och tänder.
Just det.
Naglarna samma sak. Där har vi prova på kit som byts ut inte bara en gång i livet utan hela. Det byts ut konstant och så.
Ja.
Ja. Så att han har ju lite fel, Ulrik.
Tack för frågan, Ulrik. På sätt och vis har vi reservdelar i kroppen. Vi har ju två av en massa saker.
Ja, och vi har ju också cellerna bytt ut. Huden har ju ny. Huden bytt ut hela tiden. Han är ju helt fel, Ulrik. alltså, öronen har bytt ut. Alltså, cellerna i öronen bytt ut. Är det var sjätte vecka är huden som sitter på? Han har ju helt fel, Ulrik.
För det första, Ulrik, så har vi ju två. Av en massa saker på kroppen. En i reserv. Vi har ju två armar, två ben, två öron, ögon, skinkor. Allt som sitter på sidorna av kroppen.
Ja, men vi har inte...
Allt som sitter i mitten har vi en av.
Ja, för att det syns att säga att vi har liksom en arm i reserv.
Ah.
Alltså, det är inte, alltså de är ju skapta för att jobba tillsammans.
Jaja.
Försöka hålla en lyxstolpe med en hand. Ja, det går ju, men försöka...
Av alla exempel som gick ur.
Ja, men försök att bära en flyttlåda med en arm. Det är jättesvårt.
Ja, det är svårt. Ja. Dessutom får vi ju hela tiden nya naglar och nytt hår, det säger du Anders. Mm. Om man har fuckat upp ordentligt, till exempel klippt lugg för att såg snyggt ut på någon på Insta. Eller blonderat ögonbrynen för att det såg coolt ut på någon supermodell.
Ja,
då får man en ny chans.
Ja, och det ska ju lyssnarna veta att du har blonderat dina ögonbryn inom livet.
Jag har färgat dem mörka. Men det kommer nytt hår tills kroppen anser att man är för gammal för att fortplanta sig och det vackra håret faller av. Men framförallt så är ju hela kroppen uppbyggd av...
Celler.
Celler, ja. Och dessa byts ut hela tiden. Anders, har du någon gång hört att på 7 år så har alla celler i hela kroppen byts ut?
Ja, men det stämmer väl inte.
Jag har hört det många gånger. Problemet är att det inte är sant. Men jag tror mig veta var det här missförståndet kommer ifrån.
Ja, för att huden byts ut.
Ända in i början av 2000-talet så kunde man inte mäta hur gamla celler i en människokropp var. Om jag tog några celler från ditt hjärta till exempel Ankan, så gick det inte att ta reda på om de funnits i ditt hjärta ända sedan du föddes. Eller om de var nybildade.
Nej.
Detta ändrades 2005 när en grupp forskare vid Karolinska institutet kom på att man borde kunna mäta koncentrationen av kol-14 i en cells DNA.
Ja, vad jag tänker vad krångligt.
Krångligt, ja, och svårt.
Svårt att...
Men det är ju
trångt.
Trångt, ja, men man kan ju ta ut celler, du vet, och ha dem under
mikroskop. För mig är det fortfarande obegripligt.
Jag kan ju ta celler av din hud just nu, bara med en penna och skrapa av.
Men så ska du sortera dem och ta in i mitten och hålla på. Alltså det är jävla pinligt.
Ja, det är
krångligt.
Det är krångligt. Ja. Det är många i världen som håller på med krångliga saker, särskilt forskare.
Hur tycker du det går för dig att komma vidare med den här frågan om tänder?
Men hur kommer det sig då, Anders, att man genom att mäta nivån av ett radioaktivt ämne kan avgöra hur gammal en cell är? Under slutet av 50-talet och början av 60-talet så utfördes ett antal atmosfäriska kärnvapenprov. Då tillfördes atmosfären stora mängder av den radioaktiva kolisotopen kol-14.
Jaha.
Och det här ämnet letade sig då in i allt levande, bland annat i människors celler. 1963 så upphörde alla kärnvapenprov ovan mark. Och från och med då har halten av kol-14 i atmosfären minskat i en jämn kurva. Och gör det fortfarande.
Nej, men hur kan man mäta med kol-14? Man kan ju kolla med kol-14, betonar vissa saker som är sådär 7000 år gamla och sånt också.
Precis. Och då är det liksom...
Något annat sätt.
Då är det något annat sätt. Jag vet inte hur det riktigt hur det funkar.
Nej.
Så om man då gör ett prov på en cell och får reda på koncentrationen av kol-14 i cellen, så kan man kolla på kurvan och bestämma när den cellen skapades. Mm. Är du med mig?
Ja, absolut.
Forskarna vid Karolinska institutet testade
celler
från alla möjliga...
Det är roligt att vi får vara tacksamma för kärnvapenproverna på något sätt.
Ja, precis.
Ja.
Forskarna testade celler från alla möjliga ställen på kroppen och kom fram till att cellerna i genomsnitt är 7-10 år gamla.
Och därifrån kommer den här myten, tror du?
Det tror jag. Jag tror att det här kan vara liksom början till det här missförståndet att alla celler i kroppen har bytts ut på 7 år.
Ja, hjärnans celler byts väl inte ut överhuvudtaget?
Exakt. I själva verket så finns det celler som byts ut hela tiden.
Ja.
Och andra som aldrig byts ut. Annars, vilka celler tror du byts ut mest ofta?
Hudceller.
Alltså de celler som slits. Yttersta lagret av huden, ja. Magen, insidan av tarmarna. Cellerna på insidan av tarmarna lever bara i cirka 5 dagar.
Ja.
Innan de byts ut. Hudceller byts ut efter cirka 2-4 veckor.
Aha.
På andra ställen i kroppen är det helt annorlunda. I hjärtat byts bara 1% av hjärtcellerna ut varje år.
Oj.
Så Anders, hur gammal måste man bli för att alla cellerna i hjärtat ska bytas ut?
100 år.
Just det. Och i hjärnan så förnyas de flesta cellerna inte alls.
Nej.
Man har samma hela livet.
Men blodcellerna förnyas ju, så det kommer ju nya celler in och tittar upp på besök i hjärnan.
Nya besöksceller som det kallas.
Ja.
Men själva då...
Man kan säga så här, att blodet är liksom pensionärernas barnbarn.
Så kan man absolut inte säga. Absolut.
De sitter
inte
på hemmet och det kommer nya...
Ja, men in. Kanske att de är de som jobbar där i så fall. Liksom.
Ja, för de är ju där på regelbunden basis.
Hjärnan är alltså ett exempel på en kroppsdel där det inte finns ett prova på kit.
Nej.
Och ibland så känns det som att jag har mjölkhjärna och att den borde bytas ut, men det kommer inte ske.
Nej.
Så man måste alltså vara försiktig med de hjärnceller man har.
Ja.
Och inte boffa lim.
Nej.
Och inte nicka fotbollar.
Nej.
Och inte göra andra saker som skadar hjärnceller.
Inte dricka alkohol och så.
Nej, precis.
Nej.
Yes! Hoppas du är nöjd med det här svaret, Bredsgren.
Jag har glömt frågan.
Mjölkhuvud, Ulrik.
Ja, Ulrik måste vara jättenöjd med den här frågan. Framförallt tror jag med mina liksom inpass.
Fråga Anders och Hans.
Farbror doktorn är en luring, jag är en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura, lura.
Okej, Måns, dags för...
Pling, pling,
pling,
pling.
Återkoppling.
Ibland så gör man ju fel, man säger fel. Så är det ju bara, eller hur, Måns?
Mm.
Men sen, om man säger samma fel en gång till, då är det liksom efter det svårt att säga jag sa fel. Alltså ju fler gånger man säger fel, desto svårare är det att påstå att man säger fel istället för att...
Jag vet fel.
Precis, precis. Jag sa fel inte mindre än 3 gånger med samma sak när vi pratade om uttrycket saved by the bell. Och om kistor från vilka man som död, om man då inte var död, kunde ringa en liten klocka uppe på jorden. Det var inte därifrån uttrycket saved by the bell kom, men kistorna har funnits. Många, många, många har hört av sig.
Mm.
Hallå, det är Anders och Måns. Lyssnade just på avsnittet där ni pratade om saved by the bell. Där säger Anders ett par gånger att gravar är 6 meter djupa. Kul detalj, eftersom han varit på Mello i Malmö och du måste ha hört 6 feet under, som är det djup man begravde och fortfarande begraver människor på.
Mm. Jo, men 6 feet och 6 meter, det är ju inte samma sak.
Nej. Ta ett brev till. Begraven 6 meter djupt? Frågetecken. Det är galet mycket. Det klassiska 6 feet under, felöversatt, tror jag snarare på. I Sverige är lagen 1 meter jord ovanför kistans högsta punkt. Begravningsförordningen 1990-1147, paragraf 10. Så det grävs ofta 2-2,5 meter djupa gravar för att kunna rymma flera kistor i samma grav. Men inga är 6 meter ens med moderna grävmaskiner.
Så om det är fler kistor i samma grav...
Då lägger man dem på höjd.
Man lägger dem på höjden. Alltså. Ja. Jag har alltid tänkt att de ligger bredvid varandra.
Jag också.
Om jag hamnar i en grav där andra redan ligger, jag vill hellre ligga bredvid.
Jag också. Det var 2 av typ 6000 mil på det felet jag gjorde. 6 meter, det är ju så högt Armand Duplantis hoppar i stav. Så djupa gravar gräver man inte.
I samma inslag så
nej,
pratar...
Nej, nej, är det jag igen?
Så pratade du om röklavemang.
Jaha, ja.
Eller hur?
Ja, ja, ja.
Som förr i tiden var ett sätt att testa om döda människor verkligen var döda innan man begav dem.
Ja, framförallt var det ett sätt att återuppleva folk som råknat ut för drunkningstillbud.
Just det, som en hjärtstartare.
Men också kunde det vara bra mot huvudvärk och allmän nedkylning.
Så här skriver Peter. Om man trodde att man kunde återuppliva människor med rök i baken så borde väl den heta hjärtstartare.
Okej. Starkare än AI.
Och så här skriver Tobias. Ett tillägg angående röklavemang. Mm. Detta är bakgrunden till det engelska uttrycket to blow smoke up someone's ass. Vilket betyder att luras eller narras.
Finns det någon svensk översättning på det?
Som man säger? Det borde ju finnas.
Hur ska vi använda det i svenskan? Skriv till fråga @andersomans.se. Ytterligare återkoppling. Hej folkbildare i onödighetens tjänst.
Va?
Ni pratade för några avsnitt sedan om det värdelösa djuret, sjöhäst. Lyssnade på Vetenskapspodden i veckan där ny värdefull fakta kom upp. Sjöhästar lever i par tills de tappar bort varandra. Då glömmer de liksom vem de var med. Rätt värdelöst.
Aha.
Så hej Joel. Tack för den informationen.
Intressant.
Ja, det är inget bra djur.
Bristfälligt.
I avsnitt 47 pratade vi om traditioner när det gäller mat. Att vissa maträtter äts vissa dagar, som ärtsoppa på torsdagar. Vi nämnde att kronfågel för ungefär 20 år sedan gjorde en fuling och försökte förknippa fredagar med kyckling. Detta genom en enorm reklamkampanj med en catchy och vidrig låt.
Det känns som den pågick i 1000 år, den där reklamkampanjen.
Morgon är fredag.
På torsdag äts det ärtsoppa, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då kyckling, det gillar jag mest. Kyckling på fredag, det enda jag...
Ja, jag tror jag avbryter det här.
Ja.
Så vi inte får den på hjärnan.
Nej.
I avsnittet så kom vi fram till att den maträtt som svenskarna verkligen äter på fredagar är...
Tacos!
Och lyssnaren Timjan hörde av sig. Kyckling på fredaglåten hade etsat sig fast i hens hjärna, men Timjan hade ändrat texten för att den skulle stämma överens med hur verkligheten ser ut.
På torsdag älskar pannkaka, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ja. Ge mig då tacos, det gillar jag mest. Tacos på fredag, det enda jag vill ha. Tacos på fredag, då mår man riktigt bra. Tacos på fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag idag.
Och nu har vi fått uppföljning på detta. Så här skriver Jim och Christian i Malmö. Kinixen, Ankan och Måsen. Vi satte oss med Ableton och remixade tacos på fredag som Timjan hade spelat in. Vi har gjort den i en folklig fredagstaco-feeling. Mycket underhållande, vi får säga det själva. Hälsningar Jim och Christian. Är du redo, Ankan, för remixen?
Ja, jag är supersugen nu.
Här kommer den, tacos på fredag med Timjan i folklig fredagstaco-feeling. Remix.
Jag hade väntat med en dropp. Men det blev, att det blev ambulansbas där. Det var jag glad för.
Tusen tack Jim och Christian. Och du som lyssnar, om du också vill göra en remix på denna låt. Ja. Så är vår mailkorg öppen.
Absolut. Fråga @andersomans.se.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Även den här veckan är vi sponsrade av IVT Värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT-återförsäljare.
Fråga Anders och Mons.
Nästa fråga är en sån där vi ber lyssnarna om hjälp. Hej Anders och Moppe. Min pappa har under snart 2 veckor ägnat all sin lediga tid åt att försöka komma på vilken fågel som gör detta läte. Det har gått så långt att han kontaktade en fågelskådare, men hon kunde inte heller identifiera det här fågellätet. Själv tror jag inte att fågeln överhuvudtaget existerar, men han vägrar lyssna. Jag började direkt tänka på er och att ni kan hjälpa till att lösa detta mysterium. Lyssna på bifogat julklipp när min pappa visslar fågellätet. Själv tycker jag att det låter som någon form av larm.
Ja.
Frågan vi ber om hjälp med alltså: finns fågeln Kaspers pappa härmar? I så fall, vilken är det?
Om det är någon typisk ringsignal kanske. På en Nokia 3310. Nej, jag tycker det låter som något som en fågel skulle kunna producera med sin näbb.
Jag gissar på rödrom.
Rödrom?
Ja, vet du bättre? Skriv till fraga@andersomans.se.
Nu om jag är rätt informerad ska det handla om efternamn.
Yes, jag ska prata länge om efternamn och detta apropå att Therese har skrivit en fråga. Halli hallå, en gul, en blå. En sak jag funderat på är varför så många efternamn som är tagna, alltså de som inte är ett sådant namn, inte ett gammalt soldatnamn, kopplat till en plats och så vidare, utan helt nya efternamn som man till exempel tar gemensamt när man gifter sig, ofta slutar på Born.
Born.
Therese fortsätter. Här är några exempel som jag stött på. Lönnborn, Ekborn, Jämborn, Eborn, Adlerborn, Hasselborn. Och detta är bara namn jag kommer på spontant. Vad är barn? Var kommer det ifrån? Och varför ingår det ofta i moderna tagna namn? Vänlig hälsning, Therese. Ankan, känner du igen det här?
Born. Jag har hört namn som slutar på born.
Känner du någon som bytt sitt efternamn till något med ordet born?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Nej. Nej. Vad tror du born betyder?
Liten udde.
Born betyder född.
Ja,
som i engelskans born och tyskans geboren.
Apropå born då.
Ja.
Förlåt, liten utvikning.
Jaha.
Vi satt och åkte bil häromdagen. Började diskutera Black Sabbaths album Born Again.
Mm-hmm.
Kom på 80-talet. När de försökte sopa ihop resterna av Black Sabbath och tog in den gamla Deep Purple-sången Ian Gillan. Gjorde en platta storsatsning. Det är ett litet spädbarn på framtiden. Framsidan som är rött och är en djävul.
Nej, men det kommer jag ihåg. Men det var inte så bra den plattan, va?
Ja, inte så illa ändå. Läste på om den. Det visade sig att den turnén är alltså förlagan till...
Till Spinal Tap-filmen.
För att man gjorde saker som man inte gör längre. Dels så byggde man ett Stonehenge. Precis som i filmen. Men i verkligheten så byggde man inte ett för litet Stonehenge utan ett för stort.
Ett större än verkligheten Stonehenge. Eller du fick inte plats på scenen?
Du fick inte plats på scenen.
Nej, däremot... det är inte riktigt samma grej att ha några stenar från Stonehenge på scenen. Man ser inte riktigt vad det är då kanske.
Och man tog då in småväxta.
Som de kallades dvärgar på den tiden.
Ja, för det var de enda man tyckte kunde se ut som spädbarn som var jävlar.
Nej, men...
Så gör man inte. Nej, det var i alla fall lite apropå born.
Ja.
Ja.
Born betyder född.
Kan det vara den plattan som har inspirerat att så många vill heta Juneborn och Grävborn och
sånt? Jag skulle knappast tro att det är det faktiskt som är den direkta inspirationen. Born betyder född, som i engelskans born och tyskans geboren.
Ja.
Anders, vad betyder tyskans ord Busch?
Buske.
Efternamnet Bornebusch,
ja,
borde ju då betyda född i en buske.
Kan man göra snuskigt skämt om man vill.
Född ur en buske.
Ja.
Ja. Men vi gör inte det, va?
Nej.
Men efternamn är spännande alltså. Jämfört med många andra länder så var vi i Sverige sena med att skaffa oss efternamn som går i arv, alltså släktnamn.
Jaha.
Man heter bara sitt förnamn. Men hur skilde man då på personer? För det måste ju vara väldigt många som heter likadant. Liksom. Men Anders.
Så att man sa såhär Anders i Gnohyttan och Thomas vid Stensättningen och sånt. Att man fick heta också där man bodde. Liksom.
Ja, man bodde i små byar. Det var inte så många människor. Det var bara 100 att hålla reda på.
Ja.
Då sa man lite vad gården hette. Eller, liksom.
Ja.
Eller så här som det står på Wikipedia. På medeltiden skiljer man på personer med samma namn genom binamn. Till exempel Harald Hårfager och Erik Lesbe och Halte.
Ja.
På medeltiden så skulle jag hetat Måns Snethand.
Mm.
Jag fortsätter läsa på Wikipedia. Dessa namn ärvdes inte av följande generation.
Nej, det är såklart om man inte är Halt. Exakt. Så vill man inte heta Anders den Halte om det var farsan som var Halt.
Ja. Därför heter till exempel inte Carl Döves son Ulf Döve.
Nej.
De första som började använda sig av släktnamn i Sverige var adeln.
Såklart.
Detta var under andra hälften av 1500-talet och då bildades namnet vanligtvis av den symbol som redan fanns på släktvapnet, som bjälke, uggla eller lejonhuvud. Mm-hmm. Prästerna, de var snabba på att haka på. Ja. De ville också ha fina, flotta efternamn.
Ja, såklart.
Men de hittade på dem på ett lite annat sätt. De hade kanske ju inte vapensköldar och så.
Nej.
De hittade på sina efternamn genom att använda en latiniserad variant av sin hemort.
Mm-hmm.
Om man kom från byn Berg så kanske man skapade efternamnet Montanius.
Ja.
Om man kom från Nöbbelöv så kanske man skapade namnet Nobelius.
Ja, och du vet ju att Nobel är döpt, Alfred Nobel är döpt efter Nöbbelöv.
Just det, jag kommer till detta.
Ja.
På svenska delen av Yle hittar jag en spännande artikel med rubriken "Vad är ditt 1600-tals akademikernamn?"
Jaha.
Det är som de här roliga testerna på nätet, Ankan. Vilket är ditt rapnamn? Vilket är ditt strippnamn?
Ja.
Vi börjar med rapnamn, Ankan.
Jaha.
Det är då Lil och så det senaste du åt. Vad åt du senast?
Clementine.
Lil Clementine.
Ja, ja.
Det är ditt rapnamn.
Ja, ja.
Mitt rapnamn blir Lil Yogurt.
Nej, då har jag också ätit Clementine.
Då blir mitt rapnamn också Lil Clementine. Man kommer att blanda ihop oss, han kan. Men Anders, om du försöker dig på striptease.
Jaha.
Att förföriskt kasta av dig kläderna. Mm. Men inte vill uppträda under ditt riktiga namn.
Jaja.
Mina damer och herrar, nu är det dags för Anders Johansson att strippa.
Ja, eller Anders Vulkan då.
Anders, vad skulle du ha för artistnamn? Anders Vulkan?
Ja, du har väl hittat ett kul test på nätet antar jag.
Ja, men såklart. Ja. Ditt strippnamn är märket på den första bil du ägde.
Aha.
Plus den sak du senast stoppade i munnen. Först märket på första bilen du ägde.
Vass.
Vass. Och sen den sak du stoppade i munnen senast.
Ja, kaffe.
Vass coffee. Coolt.
Nah.
Här är ett annat sätt. Färgen på dina kalsonger plus din favoritsalladsdressing.
De är ju marinblå.
Blue.
Och min favoritsallad, jag tycker om honung och senap.
Blue honey mustard.
Ja, men det är inte så dumt.
Men hur kommer man då fram till sitt 1600-tals akademikernamn?
Ja, oj, vad spännande.
Jo, namnforskaren Linnea Gustafsson på högskolan i Halmstad säger så här till Yle. På 1600- och 1700-talen saknade många efternamn. Namn som behövdes om man ville skriva in sig på universitet och bilda sig. Då gjorde många så att de tog varifrån de kom, anpassade ortsnamnet lite och satte till ett elegant us, ius eller eus på slutet.
Mm.
Ändelsen härstammar förstås från latin som ju låter så bildat som något kan bli. Och så här gjorde till exempel Alfred Nobels släkt.
Ja.
De kom från den lilla byn Östra Nöbbelöv i Skåne. Någon i släkten skulle börja på universitetet och tog namnet Nobelius.
Ja.
Alltså början av Nöbbelöv minus prickarna över öet, vilket blir Nobel plus den eleganta ändelsen ius. Innan Alfred han ärvade det här namnet så hade modet hunnit förändras och ändelsen ius hade plockats bort. Kvar blev Nobel.
Ja.
Men vilket blir ditt 1600-tals akademikernamn, Anders? Byn du kommer ifrån?
Ja, byn. Jag kommer ju från Vidingsjö då.
Vidingsjö. Så Viding plus us, ius eller eus.
Vidingius.
Vidingius. Vidingius, ja.
Ja, ja, ja.
Ankan Vidingius. Kanske lättare med Linköping.
Mm-hmm.
Då är det alltså Linköping. Lin plus eus. Linnaeus.
Nej.
Anders Linnaeus. Vilket faktiskt Carl von Linné hette. Fram tills att han adlades år 1761. Carl Linnaeus. Och namnet hade hans far skapat på precis detta vis. När han började plugga på något.
Han var väl inte från Linköping? Var...
Nej. Men det finns väl andra byar som började på något med Lin då.
Ja.
Själv kommer jag från Lund, vilket ger Måns Lundeus.
Du kommer ju inte från Lund.
Nej, men okej. Okay. Stora Bjällrup då. Byn Stora Bjällrup.
Ja.
Om man då tar bort prickarna som släkten Nobel gjorde
så
blir det Bjällrup. Bjal, Stora. Bjal. Måns Stora Bjalius. Bjalius.
Bjalius är bättre.
Bjalius. Det är inte så jävla dumt.
Bjalius.
Det är i alla fall bättre än Bjälleborn. Eller hur?
Ja.
Par som vill hitta på en helt ny efternamn borde räkna ut sina 1600-tals akademikernamn och få inspiration därifrån.
Jag har i alla fall bestämt mig vad jag ska heta om jag innan jag fick veta att jag är av släkten Vulkan.
Ja, vadå då?
Melon.
Anders Melon. Mm. Du har så många bra att välja mellan nu. Ja. Anders Melon, Anders Vulkan,
ja.
Anders Linnaeus.
Ja, Vidingius.
Vidingius, ja. Men nu heter jag ju inte Bialius, utan Nilsson.
Ja.
Det är från min mor och hennes sida av släkten var bönder på Söderslätt vid Trelleborg. Och på landet, särskilt i södra Sverige, så var de väldigt, väldigt sena med att skaffa sig efternamn.
Ja, så mycket av. De är ju konservativa.
I min släkt var det först i början av 1900-talet.
Mm-hmm.
Istället så använde de patronymikon. Alltså man tog pappans förnamn och skapade barnets efternamn. Anders Johansson, om du fick en son, vad skulle han då heta i efternamn?
Andersson.
Just det, och en dotter?
Andersdotter.
Exakt. Och så här gör de fortfarande på Island. Och de tycker fortfarande att det är förnamnet som är det riktiga namnet. Och föredrar att man använder det även i formella sammanhang. Statsminister Katrin Jakobsdottir heter inte statsminister Jakobsdottir, utan statsminister Katrin.
Mm, din isländska kommer landa väl ut i landet, det hör jag.
Svenska bönder använder alltså patronymikon istället för släktnamn. Så här skriver Institutet för språk och folkminnen.
Vårt favoritinstitut! Applåd!
Namnen växlade från generation till generation tills patronymikon på son i slutet av 1800-talet började gå i arv och få rollen som släktnamn. Yes! Så då har vi pratat om adeln, prästerna och bönderna.
Ja.
Men det fjärde ståndet då?
Borgarna.
Vilken typ av efternamn skapade folk i städerna, Anders?
Jag tror de var inne mer på grejer.
Saker?
Ja.
Eller efternamn grejer? Att alla hette grejer?
Nej, alltså saker de hade.
Jaha.
Alltså någon hade liksom en bil och någon hade liksom...
De hade inte en bil.
Nej, nej men någon
på
hade...
På den tiden.
Nej, men ändå grejer de hade.
Ja.
Så tyger och...
Är det många som heter tyger i efternamn?
Nej, men de heter väl kanske drapé eller garni...
Känner du många som heter drapé?
Gardinius eller... Jag vet inte.
Nej, folk döpte sig inte efter sina gardiner. Det gjorde de inte.
Känner du några grejer de hade, tror jag.
Ja, vi ser om du känner igen det här då.
Ja.
De kopierade det här med att adens namn var sammansatta av två namnelement som Gyllensfärd. Men istället så började de använda ord från naturen.
Ja, ja, ja.
Berg, Lind, Holm, Björk, Lundström, Falk, Ek, Blom, Dal. Om man sätter ihop två stycken så blir det Lundgren, Bergström och så vidare. Låter det här bekant?
Ja, men det är grejer.
Gren,
ja, en grej.
Lund,
ja.
Ek.
Ja, en grej.
Ja.
Sten.
Men det är ju inte gardin.
Men jag var inne på rätt spår.
Det kallas naturnamn.
Ja.
Och det vanligaste förledet, vilket tror du det är, Anders?
Lund.
Nära. Lind. Och det vanligaste slutledet?
Gren.
Berge. Bra. Så det allra vanligaste naturnamnet är såklart...
Lundgren.
Lindberg! Lindberg. Sveriges 17:e vanligaste efternamn.
Lindberg.
Ja, och det första på listan som inte är ett sån namn. Var på listan tror du Johansson kommer han kan?
Ja, högt upp.
Ja?
Ja, etta.
Etta är Andersson.
Mm, två är Johansson.
Två är Johansson. Mm. Nilsson är på fjärde plats.
Mm.
Tillbaka till naturnamn. På Statistiska centralbyråns sida läser jag att naturnamn är vanligare i norra Sverige.
Jaha.
I Malå, Arvidsjaur, Skellefteå har cirka 60% av befolkningen naturnamn. Och vissa av dem är helt ologiska. Granlöv. Vad fan är det?
Det finns inte. Jo! Ginkgoträdets blad var ju ett barr.
Så, fick vi är det ju varken en gran eller ett löv.
Nej, men det är i alla fall,
i alla fall.
Två liksom trädsorter som möts.
Ni som nu ska ta ett nytt efternamn,
ja.
Ni kanske kompisar med Tessan och tänker att ni ska ta något med barn.
Ja.
Ni vill ha något unikt efternamn. Då ska ni veta att kombinationerna av naturnamn är i närmaste oändliga. Här kommer några efternamn som ingen i Sverige heter än.
Som du har hittat på?
Ja, Lindlund. Markestrand, Stamsten, Törnstig. Ingen heter det, det är bara tag.
Men Törnqvist finns det ju många.
Ja, sa jag Törnqvist?
Ja, men jag tror också att namn på grejer kommer komma.
Nej.
Jo, men det tror jag.
Gardinstig.
Ja, varför inte? Alltså så här plankbit och liksom...
Anders plankbit.
Plankbit och vägskäl. Vägskäl, absolut. Det tror jag i framtiden.
Ja, men det är bättre än något med barn i alla fall.
Ja, grejer tror jag.
Borgare skapade sig alltså naturnamn. Mm. Det som inte slog igenom i Sverige, till skillnad från Tyskland och England, var hantverksnamn. Som engelskans Taylor och tyskans Schneider, som båda betyder skräddare. Mm. Anders, känner du någon svensk som heter skräddare i efternamn?
Nej.
Jag kollade på hitta.se. Ja. Ingen i Sverige heter skräddare.
Nej.
Också ett tips. Men både i England och USA är det vanligaste efternamnet Smith.
Smed.
Ja.
Men smed måste det finnas någon i Sverige som heter.
Ja, kanske. Ja, ja. Will Smith. Smeden Will. Mm. Sen har vi då i England och USA Miller, som betyder mjölnare, Cooper, tunnbindare, Potter, Fisher, Baker, Carpenter, Weaver, Shepherd, Tanner, Thatcher, Mason.
Vad betyder Thatcher?
Takläggare.
Jaha.
Och så vidare och så vidare. Häromdagen så såg jag en rolig tweet.
Jaha.
På Twitter.
Jaha.
Någon hade scrollat igenom sin lista med kontakter i telefonen.
Ja.
Och märkte att han hade döpt vissa kontakter till saker som Kenny Landlord och Mike Electrician.
Ja, just det, för att det är Mike en elektriker. Ja, just det, ja. Mm.
Och konstaterade att det måste vara så här som många engelska efternamn uppstod. Så nu vill jag att du tar fram din telefon, Ankan.
Jaha.
Och öppna kontakterna.
Ja, ja.
Öppna telefonboken. Och jag gör likadant här. Jag har Amelie, press och PR.
Jag har Abdul Bilmek.
Det är ett bra efternamn.
Bilmekaniker, ja.
Gösta tapetserare har jag.
Mm.
Det är inte så dumt.
Jag har Ahmed hantverkare.
Jag har både Göran Tak och Micke Tak.
Aha.
Och jag är släkt. Hasse Lampa, Jan Rivare, Micke ljustekniker.
Aras Bilfix.
Perfekt.
Ja.
Tor Båtlyft. Ett lysande efternamn, Båtlyft.
Absolut.
Och slutligen har jag här då Åke Båt.
Åke Båt har jag också.
Så detta är ytterligare tips till er som vill hitta på ett nytt efternamn. Istället för något med barn, ta ert yrke. Victoria Slaktare, Morten Moon Manager, Hanna Head of Personal Customers.
Men jag tror också, då kommer det komma många namn i stil med de här, alla ens barns kompisar.
Mm-hmm.
Då heter folk så här, Maria Petronellas mamma.
Maria Petronellas mamma, det är inte så dumt. Det är som ett patronymikon, fast då ett matronymikon, fast i, som då man får från sina barn istället för tvärtom.
Ja.
Jag skulle få namnet Måns Poddare.
Va?
Måns Poddare, vi gör en podd.
Ja, men det är inte ditt yrke främst väl?
Måns Poddare, det är ju detta jag gör mest kanske, jag vet inte.
Nej.
Nu har jag pratat väldigt, väldigt länge om efternamn.
Ja.
Och då har jag inte ens kommit in på soldatnamn.
Åh, herregud.
Som Rask, Klinga och Lans. Men jag tänker att jag ska återkomma till detta i ett annat avsnitt. Men summa summarum.
Kul med namn.
Om du ska välja ett nytt efternamn som känns lite unikt.
Gå på grejer.
Gå på grejer och inte på något med barn.
Vi säger väl så för idag.
Ja, ja.
Det var att vi hade bjudit på. Vad roligt att ni har åkat med oss så här pass länge. Vi är tillbaka igen redan nästa vecka. Då är det pausdags.
Just det. Och för att vi ska ha något att snacka om.
Ja, skriv frågor till fraga@andersochmans.se.
Tills vi hörs igen. Puss och kram.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.